Tanken är att jag kommer börja med att berätta lite kort om hur vi kan se på personlighet och även vilket förhållande han har till skapelsen och till mänskligheten. Sen för att temat för dagen är vad som är med en person med Gud. Så då kommer också Emelie sen berätta om några bibelpersoner, personer i Bibeln som vi kan se hade just en nära relation med Gud. Och sen till sist, innan kvällens första fråga, så kommer Felix berätta om hur vi kan se på en relation med Gud utifrån Guds förhållande till sin son, Jesus. Så det första vi kan se, eller få lära oss i Bibeln av vem Gud är, det är att han är skaparen. För det första, Mosebok 1:1, så står det: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." Vi kan alltså se att Gud var ju den första som existerade redan innan allt annat var skapat. Och han är då också uppehållsmannen till det som kom efter honom. I Handbok för livet finns en lista på hur David beskriver Gud. Och han skriver bland annat att han är den högste, den allsmäktige, barmhärtig, fullkomlig, ren och sann. Och vi kan se att Gud är ju en person. Han har precis som människor en personlighet. Han har en vilja, han har känslor och han har ett medvetande. Men samtidigt så kan vi se, som i det här bibelversen här nere, som står att Gud säger att jag är den jag är. Och det visar att han är otroligt mycket mer fullkomlig och stor än den människor. Att han till och med kan kalla sig jag är. Men trots att då att Gud är, han är fullkomlig i sig själv, men han valde ändå att skapa människan. Så han ville ju ha varelser som han kunde ha gemenskap med. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Så i första Mosebok 1:27. Och den här relationen var ju till början alldeles perfekt. När människan levde med Gud i Edens lustgård. Så det var ju en relation som byggde på förtroende och extra kärlek. Och de levde liksom i närkontakt med varandra. Gud hade ju kunnat göra det som en robot som hade gjort precis som han sa och hade älskat honom utan ett medvetande. Men Gud valde ju att ge människan en fri vilja för att relationen skulle vara ömsesidig. Men som vi vet så vände människan Gud ryggen efter ett tag. Och då så gjorde det också att den här relationen blev lite kapad. Dock så kan vi genom hela tiden se hur att Gud har ju inte glömt sin skapelse, utan han gång på gång agerar han ju i mänskligheten och kommer in och hjälper människor och handlar i sin skapelse. Människan vänder ju Gud ryggen, men Gud har inte vänt skapelsen ryggen. Och det finns både då exempel i Bibeln när Gud hjälper hela folk, men också har en personlig kontakt med människor. Och nu ska vi se om Emily sätter på. Hon har del 2, men är tyvärr sjuk. Hon är inte här precis.
Oj, är det dags? När jag var trött har jag med läsa band. Ja, jag är med i bilen till klassen. Ja, men då är det dags att sätta igång. Ja. När jag tänker på relation så tänker jag att det bland annat handlar om ömsesidighet, tillit, samtal, att man känner varandra på riktigt och stöttar varandra. Och jag tänker att en relation med Gud på många sätt kan vara lik en relation mellan människor. Och två personer i Gamla testamentet som hade en nära relation med Gud var Mose och kung David. Och när det gäller Mose relation med Gud så är det i andra Mosebok kapitel 3 så kallar Gud på Mose. Och du kan tänka att det här är början på deras långa relation. Gud och Mose samtalar och Gud ger Mose uppdraget att gå till Egypten och föra Israels folk ut ur Egypten. Som jag nämnde tidigare tänker jag att en relation bland annat handlar om att man pratar med varandra. Vilket Gud och Mose gör. Och i andra Mosebok kapitel 3 går det även att läsa att Mose blev osäker på om han skulle klara av uppgiften som Gud hade gett honom. Och att Gud då svarar att han ska vara med Mose. Att han vill vara med Mose. Och jag tänker även att en relation handlar om att stötta varandra. Vilket Gud just gör genom att han vill vara med Mose. Och sen tänker jag också att man i en relation känner varandra på riktigt och litar på varandra. Och i fjärde Mosebok kapitel 12, vers 68, står det skrivet: "Hör nu mina ord, om det finns en Herrens profet ibland er, ge mig till känna för honom i syn och tala med honom i dröm. Men så gör jag inte med min kärna Mose. Hela mitt liv, hela mitt hus är han betrodd. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min kärna Mose? Detta tyder på att Mose fick lära känna Gud på riktigt och att Gud litade på Mose. Och när det gäller kung Davids relation med Gud så står det i Apostlagärningarna kapitel 13, vers 22. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Jesajas son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Gud måste då ha litat på David och haft ett förtroende på honom. Och även då David var kung hade han ett stort behov av relationen till Gud. Detta går att läsa i Psaltaren kapitel 3, vers 4, där det står: Men du, Herre, är mig själv och min ära. Du är den som ger mig seger. Jag tycker att detta säger mycket om vad relation till Gud kan innebära. Och vilken stor betydelse det kan ha för en människas liv. Och en annan viktig gudsrelation i livet är den som Jesus hade med sin far. I Johannes 3:16 står det: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Ja, då precis. Så här säger Jesus i Johannes evangeliet: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner jag honom och har sett honom. Jag tycker att det här visar på att vi kan lära oss mycket om vad för relation vi kan få ha med Gud genom att kolla på Jesus och vilken relation han hade med sin far. Och relationer, de påverkar oss. Om vi har en kompis som pratar en viss dialekt så kan det vara så att man tar efter det sättet att prata. Man snappar upp olika uttryck som man börjar använda. Eller om man har en kompis som ser väldigt negativt på ett visst ämne så kan man ju själv bli påverkad i hur man ser på det här ämnet. Så att en relation med Gud borde ju påverka hur vi ser på livet. Men frågan är hur vi kan bygga och skapa en relation med Gud. Och då i Bibeln så kan vi se att Jesus tar tid för egen tid med Gud. Innan och efter mirakel som han utför så kan man se hur han går iväg ensam för att be. Och vi kan också se att Jesus tar mycket tid för att läsa Bibeln. Och vi märker när han blir till exempel anklagad av fariseer att han försvarar sig med stöd i Bibeln och tillrättavisar dem. Och han undervisar också utifrån Bibeln i till exempel Bergspredikan. Och sen i Lukas evangeliet så kan vi läsa om när Jesus var liten och var i templet. Och då tycker jag det liksom beskrivs ändå i mitt huvud väldigt vardagligt att han sitter mitt bland lärarna och lyssnar på dem och ställer frågor. Men Jesus säger att han är hos sin far. Och då tänker jag på en kväll som den här när vi samlas i en kristen gemenskap och liksom tillsammans försöker fördjupa oss i Bibeln. Att liksom, kan det handla om att bygga en relation med Gud? Jag ska avsluta med att läsa upp från Johannes evangeliet, kapitel 15, från vers 11. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv till sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Nu så ska vi ta tid för diskussion kring borden. Och vi kommer att ha ungefär 10 minuter innan vi går över till nästa del. Och nu när vi samtalar så tänker jag det är viktigt att vi vågar ställa frågor om saker vi tycker känns svårt eller som man inte förstår. Och att om det är några som tänker på ett visst sätt kring en viss aspekt, så att om man kanske själv tänker lite annorlunda, att man vågar lista det så att vi kan se saker ur olika perspektiv. Och jag tycker också att det kan vara bra att ha med sig det här med att man kan få provtänka ibland eller tänka högt. Att ibland kan det vara bra att bara få testa en tanke eller åsikt även om man inte vet om man liksom riktigt tycker så, att man liksom kan få bolla lite och liksom testa olika tankar. Så vi tar med oss det och så har vi då förberett en samtalsfråga man kan utgå från. Vi har ju lyft upp lite olika persondrag hos Gud, relationer som Gud har till olika personer i Bibeln och till Jesus. Så hur kan detta hjälpa oss i vår relation med Gud idag? Vad säger det här om vilken relation vi kan få ha med Gud och hur vi vårdar och fördjupar den? Vi samtalar.
Nästa fråga. Tre frågor är det faktiskt. Och innan det ska jag ge en kort introduktion. Nu har vi pratat om relation, förhållande mellan oss och Gud. Men det finns också det här ordet religion. Och hur förhåller de sig till varandra? Vi kanske byter varandra till och med. Religion är en definition från ett etymologiskt ordbok. Så var kommer ordet ifrån? Kommer från latin, antingen religare eller religere. Religare betyder att förena eller återanknyta. Att förbinda, religera är att läsa om något, noga gå igenom något. Om man själv skulle försöka definiera vad religion betyder, så kommer man ganska snabbt fram till att det är ganska svårt. Och läser man en encyklopedi till exempel, då får man en väldigt lång utläggning. Om vi säger vad innebär det egentligen med religion, då är det lite enklare. Man kanske kan känna att det är något större än själv. Det har att göra med riter, kult, traditioner, värderingar eller rent av regler kanske. Men också samhörighet. Religion, det är inget som man gör själv, ensamt. Det är något som man gör med andra. Så det här blir första frågan som vi kan prata om sen. Vad betyder religion för dig? Ibland när jag har pratat i alla fall med folk och vi försökt prata om religion kontra relation, så tror jag att man ofta menar att relation, det handlar mer om att leva utav nåd, medan religion är mer följa regler. Och här skulle jag vilja fråga, känner ni igen det här, de fem solas? Ja, några känner igen. Växer man upp i ett kalvinistiskt land så får man det här sen barnsben. Så det här är de fem solas, och sola betyder det som solist, ensam, enbart. Och det här är alltså en sammanfattning av vad man predikade under reformationen. Det här var en protest mot den katolska kyrkan så som de såg ut då. Och de som protesterade, de kallades så småningom för protestanter. Och vi är ju också protestanter. Så mycket av vårt sätt att se på religion, det grundar sig i det här. Sola scriptura är bara skriften, det finns inget annat. Så inga andra böcker, inte ens när biskopen har skrivit den. Sola fide, bara tro. Så vi är enbart frälsta genom tro, inte genom handlingar. Sola gratia är, gratia är ju nåd. Kommer från samma ord som gratis. Så vi är frälsta enbart genom nåd. Vi kan inte köpa oss till frälsning som man kunde och som Luther protesterade mot. Solus Christus, så det är bara Kristus som frälsar. Inte Maria, inte några helgon. Och sorge och gloria, det är bara Gud som får all ära, inte biskopen med all prakt och ståtlighet. Så det här tror jag i alla fall har påverkat oss protestanter och hela den evangeliska grenen. Så man här skulle man kunna ställa sig frågan då, okej, om vi nu enbart är frälsta av nåd, om det är så, finns det då plats för regler, för traditioner, för riter i vår tro? Om man jämför det med katoliker, där stavas ju tradition med en stor T. Vi har en väldigt nedskalad tradition, kan man säga. Men det kanske lite var motsats. Så sola fide, enbart genom tro, sola gratia, enbart genom nåd. Om det är så, ja, men finns det då för plats för traditioner, regler, riter? Så det är andra frågan. Så nu har ni redan två frågor, ingen bara tio minuter. Så hoppas det går. Till sist, jag gör som Filippa och Fredrik. Vad gjorde Jesus egentligen? Hur såg han på det här med relation och religion? Här är några bibelverser. Jag ska inte rabbla upp alla. Men vi vet ju att Jesus följde lagen. Han säger i Matteus att jag har inte kommit för att ersätta lagen, för att uppfylla den. Han höll sig verkligen till lagen, inklusive alla traditioner som egentligen grundade sig i lagen. Läser man Lukas 2 så ser man att det handlar först om Jesu födelse, men sen om att Jesus bärs fram i templet av sina föräldrar. Och även på slutet av Lukas 2 står det att Jesus som 12-åring gick till templet tillsammans med sina föräldrar. Så de födde, han växte upp i de här traditionerna som egentligen grundade sig i Gamla testamentet. Han fortsatte det även när han var vuxen. Johannes 7, lövhuddefesten. Johannes 10, tempelinvigningsfesten. Och det var inte så att alla dessa traditioner och fester grundade sig i Gamla testamentet. Det här med tempelinvigningsfesten, ja, den instiftades 150 ungefär före Kristus. Så det var långt efter lagen. Där firade man en seger över grekerna. Så det hade egentligen inte så mycket med Gamla testamentet att göra. Vi ser att Jesus även följde alla klädkoder som fanns på den tiden. Här finns det några verser där man kan ana, eller utifrån dessa verser vet vi att Jesus följde klädkoderna på den tiden. Så han följde alla traditioner, kan man säga. Han följde alla regler. Däremot protesterade han mot överdrifter, så tillägg, mänskliga tillägg som han gjorde. Där sa han stopp. Sista frågan här, vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller riter, traditioner i vår tro? Så nu har jag tre frågor. Att då, fan jag glömt. Det har 10 minuter på mig och sen ska vi få höra. Varsågod.
Okej, nu kommer jag avbryta er här. Och sen ska ni få fortsätta samtal. Så jag ska bara, det är bara den här sliden. Så oroa er inte. Alltså, när vi har ordet lärjungar så tänker vi först och främst på de 12 lärjungarna. Men om vi ser till exempel Apostlagärningarna 2 där Petrus har talat till folk på pingstdagen, så ser vi att det står att de som tog emot hans ord döptes och antal lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Så här står det, här kallas de för lärjungar. Även de som inte var de här 12, utan de som kom till på pingstdagen. Och det här är ju missionsbefallningen i praktiken när Jesus säger till lärjungarna att de ska göra alla folk till hans lärjungar. Så att också vi är lärjungar utifrån det. Även om vi inte möter Jesus som fysisk person. Och lärjungarnas relation till Jesus, det kan vara ett föredöme för oss. Att vi kan titta på hur, för, ja, vi, i och med att vi är Jesu lärjungar, hur vi kan ha en personlig relation till Jesus, liksom lärjungarna hade. Eller från 12. Och då kan vi titta på olika exempel från
i Bibeln på hur lärjungarnas relation till Jesus och lära oss av det. Och jag ska bara ta ett enda exempel, så får ni komma på egna exempel. Om vi tar från Matteus 4 där, så säger Jesus till Petrus och Andreas: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast så lämnar de nätet och följde av honom. Och det här kan vi se att de prioriterar sin relation till Jesus, gick före allting annat. Det här är ett exempel på vad vi kan lära oss av relationen mellan lärjungarna och Jesus. Så att nu var tanken att ni ska få samtala kring orden och komma på egna exempel på, utifrån Bibeln, på relationen mellan Jesus och lärjungarna och vad vi kan lära oss av det. Speciellt från lärjungarna till Jesus. Vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi tillämpa det? Och så att ni behöver inte kunna bibelställningar utan till eller var de står, utan bara jag menar, kom ihåg eller bara plocka fram exempel, inte ett ordagrant, och sen diskutera utifrån det. Ja.